I Bibeln så beskrivs Gud på många olika sätt. Bland annat med ordet kärlek. Gud är kärlek. Hur dan ser den kärleken ut då? Man kan säga att Bibeln visar att det är en utgivande kärlek. En kärlek som ger. Många av er känner kanske igen den kanske kändaste bibelversen i Bibeln. Att så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud är liksom i sin natur generös och givmild. Han beskrivs som en far som ger goda gåvor till sina barn. Livets källa som ger alla liv och anda och allt. Jakob beskriver Gud som alla goda gåvors givare. Allt det som är gott. Alltså ett ursprung i honom. Gud är kärlek och den kärleken blir tydligast när Gud ger sin son. För att vi ska få liv genom honom. Innan Jesus fängslas i Johannes evangeliet så håller han ett tal. Och avslutar med en bön i Johannes 17. Han ber för sina närmaste lärjungar men sen för alla som kommer att komma till tro på honom genom deras ord. Och då avslutar jag har inte förberett Jessica med några bibelverser. Så ni får slå era biblar eller lyssna. Det är okej. Okay. Johannes 17, i slutet där 26 så avslutar Jesus med att säga jag har gjort ditt namn känt för dem och ska göra det känt. För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Vi är liksom inbjudna att ta del av denna kärlek som Gud är. Kanske man kan säga att leva i flödet av den här utgivande kärleken. Som handlar om både om att ta emot men också ge vidare. För det är sådan Guds kärlek är. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han gett oss den helige ande. Står det i Romarbrevet. Det är den typ av kärleken som vi bjuds in i att ta del i. Den kärlek som ger. Det kan ju låta vackert och kanske semiflummigt och filosofiskt, jag vet inte. Men hur kan detta ta sig uttryck i våra liv? Hur kan det se ut för oss att mer och mer haka i den här strömmen? Att mer och mer likna Gud i hans generösa kärlek? Våren är lite splittrad, mycket annat som händer. Men de gånger jag predikar så ska jag försöka hålla mig till predikotema. Som jag kallar för ge det vidare. Så på något sätt försöka knyta an det här. Först idag så vill jag stanna upp vid dels en fras från Bibeln som Maria nämnde. Och två bilder som ni kan få ta med er och tänka vidare på. Är det okej? Okay? Ge som gåva det ni har fått som gåva. Eller vissa översättningar står det. Det ni har fått som gåva. Ge det som gåva. Samma sak. Men olika ordning. Det kommer från ett tal som Jesus håller för de 12 lärjungarna. De sänds ut på missionsresa i Matteus 10. Man kan läsa från vers 1-8. Men jag gör inte det. Men man kan göra det. Men där står det i alla fall att han sände ut dem med orden. Ge som gåren och fått som gåva. Och jag tycker den formuleringen är ganska intressant. Alltså dels så begär ju inte lärjungarna att de ska ge något som de inte har. Och befallningen föregår ju faktiskt av att lärjungarna får först ta emot den gåvan som de uppmanas att sedan ge vidare. I det här sammanhanget i Matteus 10 så handlar gåvan som Jesus syftar att lärjungar ska ge vidare. Faktiskt om att bota sjuka och driva ut demoner. Det står så här i vers 8. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och drivit ut demoner. Ge som gåva det ni har fått som gåva. Men i vers 1 om man hoppar där så är det tydligt att det först börjar med att Jesus ger lärjungarna makten att göra just detta. I vers 1 så står det att han kallade till sig sina 12 lärjungar. Och gav dem makt över orena andar så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och sen sände Jesus iväg lärjungarna. Så han utrustade dem först och sen sände iväg dem. ge som gåva, det ni har fått som gåva. Även om det just i det här sammanhanget syftar på mirakler och helande under, så tror jag att det kan sägas vara en princip som man kan säga gäller bredare. Det gäller även andra gåvor som Gud kanske har gett dig och mig, som Gud vill ge oss och som man sedan sänder oss att ge vidare. I den kristna tron så börjar du alltid med att Gud ger först, kan man säga. Allt vi har kommer ytterst ifrån Gud, livets källa. Vi älskar för Gud först har älskat oss. Så den här principen för att kunna ge något vidare, så måste man ju också först ta emot någonting. Det är kanske lite logiskt att vi inte kan ge vidare någonting som vi inte tagit emot som gåva först. Om vi hoppar till Apostlagärningarna 3, så kan man se att den här principen att Petrus praktiserar den även senare. Där möter Petrus och Johannes en lamman vid templet som ber lärjungarna om pengar när de är på väg in i Apostlagärningarna 3. Då står det i vers 4 och framåt att de fäste blicken på honom och Petrus sa det: se på oss. Mannen såg spänd på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa det: silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, steg upp och gå. Och mannen blir helad. Kanske kan man säga att Jesus tog till sig uppmaningen han har fått av Jesus även här. I det här fallet kunde han inte ge pengar, men han kunde ge vidare det som Gud hade gett honom makten att bota mannen. Och vi kanske inte heller alltid kan ge det som folk efterfrågar, men vi kan ge vidare det som vi har fått som gåva. Alla har vi gåvor av olika slag. Just nu i de här exemplen så är det helen under och mirakler, och det kanske känns jättestort och omöjligt. Men alla vi har ju gåvor, och Gud kan ju ge de gåvorna idag också. Och alla har vi fått någonting som kan få ges vidare till uppmuntran för någon annan. Hur kan det se ut för oss? Kanske kan det vara att man har tid att lyssna på någon som ingen annan vill lyssna på. Man har tid att be för människor. Man har fått ta emot frid och ge det vidare. Man kan dela uppmuntrande ord. Många är ju bra på att bjuda med sig människor på saker. Det är inte en överskattad, underskattad gåva. Nu kopplar inte min hjärna vilket är rätt ord. Underskattat. Ja, ni hänger med. Min hjärna är lite grötig idag. Men alla har vi fått gåvor som Gud ger oss också för att de ska bli till nytta för fler. Ge som gåva det ni har fått som gåva. Jesus gav ju inte den här gåvan för lärjungarnas, bara lärjungarnas egen skull, utan syftet var ju också att de ska ges vidare just på den missionsresa Jesus sände dem då. Men vi är skapade att leva, kan man säga, i strömmen av Guds generösa kärlek och ta emot och ge vidare. Låt mig dela två bilder också. De kanske ni kan ta med er ännu mer idag. Ett hjärta är ju intressant. Nu tänker jag inte på det här röda hjärtat, utan kroppens hjärta. Det har två sidor. En höger och en vänster sida. Och de har olika uppgifter. Men för att hjärtat ska fungera så behövs ju bägge två. Så ena delen av hjärtan tar ju emot syret och syresätter blodet. Och den andra delen pumpar vidare det ut i resten av kroppen så att den får ta del av det syresatta blodet. På liknande sätt som hjärtat så kanske man kan säga att livet med Gud har två sidor. Att ta emot från Gud och ge vidare. Att vara älskad av Gud. Också att älska andra. Att vara lärjunge. Men också uppdraget att göra lärjungar. Och precis som hjärtats delar behövs. De två delarna behövs för att det ska fungera. Så behövs kanske båda dessa sidor för att livet med Gud ska vara friskt och fungerande. Det går egentligen inte helt att separera dessa delar och säga att den ena är mycket viktigare än andra, utan de hör ihop, de kommer som i ett paket. Sådan är den kärlek som Gud har ingjutit våra hjärtan. En annan bild tänker jag är det döda havet. Är det någon som har varit där? Ja, det är några som har rest och besökt det döda havet. Det ligger ju någonstans där på gränsen mellan Israel, Västbank, Jordanien. Jag vet inte riktigt hur gränserna ser ut just nu. Men den är ju känd för att den är en av världens mest salthaltiga sjöar. Så att man kan ligga och flyta i den. Sjön har ett inflöde. Jordanfloden rinner in i den. Men har inget utflöde. Utan vattnet försvinner genom avdunstning. Och det är det som gör att den har så hög salthalt. Och den här salthalten, den är ju så hög så att inga fiskar och nästan inga livsformer kan leva där. Så Döda havet är ju ett passande namn för den sjön. För det vanliga är ju att en sjö har både ett inflöde och ett utflöde. Som då bland annat gör att vattnet håller sig friskt och fräscht. Det här kanske kan vara en bra bild att tänka kring hur det är tänkt att vara i våra liv. Att som människor så behöver vi ett inflöde, vi behöver ta emot liv. Men vi behöver också ett form av utflöde för att våra liv ska hålla sig friska på något sätt. För att vår tro och vår liv ska hålla sig friskt. Vi behöver ta emot men också ge vidare för att våra liv och vår tro ska hålla sig friskt och fräscht och livfullt. Så det finns liksom en kostnad i avsaknaden av ett inflöde. Det kanske vi alla förstår. Men kanske också i avsaknaden av ett utflöde. Det behövs lite bägge delarna. Är vi okej? Jag tänker lite på vår kultur idag. Man brukar säga att kultur är vattnet som vi simmar i varje dag. Alltså det är inte någonting som vi alltid märker av för att det är det vi rör oss i. En fisk reflekterar nog inte över att den simmar i ett visst vatten. Så. Men vi rör ju sitt form av kulturellt vatten som har ju vissa värderingar och vissa grejer som vi alla formas och påverkas av. Och i vårt samhälle finns det en ganska stark inriktning på konsumtion och underhållning. Vi skolas lite in i att mer eller mindre tänka i termer som att saker och ting är en form av vara som ska ge oss någonting. Man är ju kund på de flesta ställen idag. Är man inte även, tror jag, i vårdcentralen så är man kund. Det smyger sig liksom in på många ställen. Och ibland tror jag man då kan skolas in att vi utvärderar saker utifrån måttstocket om ger det här mig någonting eller inte. Det kan ju också smygas in, tänker jag, i hur man tänker livet med Gud och hur man tänker livet i församling. Jag vill ju att gudstjänsten ska ge mig någonting. Så. Och det är ju gott, det vill jag. Jag i alla fall gärna. Draget till sin spets kan det ju bli att man bara då tänker att jag kommer bara på saker som jag tror ska ge mig någonting där. Vi skolas ju in att se oss själva som konsumenter på något sätt. Det är verkligen min bön att Elimkyrkan ska få reflektera betydelsen av sitt namn. Att vara en form av oas där vi alla kan få ta emot påfyllning. Och det är gott att längta efter att få ta emot ifrån Gud och att söka det. Men det är liksom om det stannar där, då kanske vi missar något av livet med Gud. Vi är inte främst konsumenter, det är ingen av oss. Vi är främst mottagare av Guds godhet, kan man säga. Allt vi har ska ju på något sätt ur ett bibliskt perspektiv ses som en gåva från Gud. Men i det finns ju det även uppdraget och inbjudan att det vi har fått ta emot också tänkt att få bli till glädje för fler. Att ge som gåva det vi har fått som gåva. Så jag ska börja avrunda, försöka få ihop något här. För att ett hjärta ska fungera som det är tänkt och för att en sjö ska hålla sig frisk så behövs både ett inflöde och ett utflöde. Detsamma kanske man kan säga gäller oss individer och oss som församling. Så vi kan ju fråga oss, hur ser mitt inflöde ut? Var har jag min källa? Vad är det som fyller mitt liv? Och hur ser mitt utflöde ut? Nu tappar jag rösten till och med. Och var finns det? Ni förstår principen. Vad är det som fyller mitt liv? Och vart har jag något form av utlopp där vad jag har tagit emot kan få besigna fler? Jag tänker också, även om det kan vara hjälpsamt att tala om inflöde och utflöde som två separata grejer, så går det inte helt separera de här områdena heller. De går ju lite in i varandra. För det är ju oftast väldigt givande för oss att själva också få ge på olika sätt. Det finns ju lite samband där. När vi sträcker oss ut för att dela Guds kärlek, så kan det också vara så att vi ofta får möta Guds kärlek själva i de stunderna. Att ge vidare betyder inte att vi får mindre av någonting oftast, utan att det förmeras snarare när vi ger vidare. Men det kan ju vara hjälpsamt att fundera kring hur livet ser ut. Hur ser inflödet ut och hur ser utflödet ut? Och det är också naturligt, tänker jag, att det kan skifta över tid och över säsonger man går igenom i livet. Det går inte att jämföra riktigt så, utan det ser naturligt ut. Och det är okej. Och jag tror inte Gud kräver att vi ska ha ett större utflöde till exempel än vad vi har för kraft. Men det kanske kan hjälpa oss ändå att när vi tänker över våra liv, oavsett vilken säsong vi är i, att fundera över hur kan vi leva med principen ge som gåva, den jag fått som gåva. Hur kan det se ut i våra liv? Man kanske kan behöva se över sitt inflöde och sitt utflöde ibland också. För att värna om de här hjärtslagen som håller våra liv och vår tro vid liv och håller det friskt. Något kanske ni har fått med er. Ska vi be tillsammans? Jag tackar dig, Gud, för att du är en generös Gud som ger av dig själv till oss. Tack för att du är alla goda gåvors givare och att vi frimodigt också får vända oss till dig och be att du skulle fylla våra liv med det som är gott. Och jag ber att du, helige Ande, skulle hjälpa oss att ta emot Guds kärlek, att leva Guds kärlek, att också både värna om inflöden och utflöden i våra liv. Jag ber dig, helige Ande, att du skulle möta oss på nytt och fylla våra liv på nytt och ge oss liv och kraft. Lär oss att leva väl i den här tiden. Amen.